Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Podplay. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Ja, vad vän du lät på rösten idag.
Tycker du det?
Ja, det fanns något lite välsignat över dig.
Är det då man säger skenet bedrar?
Ja, det skulle väl kanske kunna passa ganska bra i sammanhanget.
Jaha, vad har hänt sen sist, Anna?
Jaha, vad har hänt sen sist? Menar du sen sist vi hade kontakt eller sen vi poddade sist?
Ja, men sen vi poddade sist.
Ja,
ja just det. Då var vi på hotell för guds skull.
Ja, just det. Nej, men sen sist. Nej, men det är mycket som vanligt. Mycket jobb, mycket runt omkring. Och ja, det är inte
hit
så mycket
och dit.
Annat. Och hit och dit. Och så
vet
vidare.
Vet vad jag har gjort idag?
Nej.
Jag har gjort något som jag skulle föreslå att fler kanske tar tag i. Och det är på temat vårt resavsnitt förra torsdagen.
Mm-hmm.
Jag fick ju höra av polisen att det var cirkus 230 000 pass eller något som just har det. Gått ut i år under coronaåret.
Och var
som
har de gått?
De har kilat vidare, så att säga.
Jag kunde inte låta bli.
Jag förstår det. Det var ju så kul.
Ja, fortsätt. Gärna.
Nej, men som har helt enkelt gått ut ur sin giltighetsperiod och som inte har förnyats.
Mm.
Så de menar alltså på att det sitter över skitmånga människor och inte har giltiga pass nu och kanske inte riktigt tänker att de ska förnya det. Men, tipsar polisen, ni bör boka tid och förnya nu, för när proppen går, då kommer ni helt enkelt inte hinna få pass, för det är över 200 000 pass som ska förnyas samtidigt. Jesus. Så jag gick helt enkelt in och bokade min tid, och den blev ett bra tag framöver, och inte i Stockholm,
ja, men
för att lyckas.
Ja, men bra tips då.
Mm.
Verkligen.
Okej, vad gör vi då, Anna?
Idag ska vi väl snacka lite om en företeelse som vi inte pratar så ofta om, men som är ganska utbredd i vårt samhälle.
Mm.
Och jag tänker då på anabola steroider. Eller vad säger man? Nej, gud. Doping.
Doping, är han med? Ska Staffan Doping vara med hela avsnittet?
Säger man doping?
Mm.
Eller dopning?
Nej, alltså lagen heter ju lagen om doping.
Ja.
Mm.
Konstigt ändå.
Man dopar sig. Mm. Dopningsbrott. Ja, jag har fan hört båda skulle jag nog vilja säga.
Ja, men precis. Men det är i alla fall det vi ska uppehålla oss kring idag.
Det är det.
Mm. AAS.
Anabola androgena steroider.
Mm.
Där anabola står för muskeltillväxt, androgena för manligande egenskaper och steroider på låtsas skit. Och det är ju sånt som är avsett för medicinskt bruk egentligen.
Mm. Precis. Anabol betyder ju uppbyggande, så det kan ju vara egentligen vilken vävnad som helst, men det är väl oftast musklerna man vill ska växa, va?
Ja, men jag skulle säga, jag sa för medicinskt bruk, det används ju extremt lite för medicinskt bruk på grund av att det är så jävla mycket pissbiverkningar som vi kommer komma till sen.
Ja, men precis, för vad är det vi pratar om? Det är könshormon ju.
Mm.
Och jag läste faktiskt med anledning av det att för inte så värst många år sedan så var det ganska många av de här substanserna som faktiskt var läkemedelsklassade.
Jaha, men hur vanligt är det här då? Jag antar att du har lite siffror.
Det är klart jag har. Det är klart jag har siffror, Lena. Vad trodde du?
Bring it.
Det finns lite varierande uppgifter här. Man pratar om att minst 30 000 svenskar dopar sig regelbundet i Sverige. Och ytterligare 10 000 dopar sig då och då. Det är alltså en ansenlig mängd människor som pysslar med det här. Den typiska användaren är i alla fall en man mellan 18 och 34 år som regelbundet styrketränar. Det är inte så förvånande. Nej. Det här är vanligare i storstäder än i glesbygd. Bruket varierar. Vissa jobbar mer att man kurar, som det kallas. Medan andra jobbar mer att man tar det här kontinuerligt. Mm. Och man brukar prata om tre huvudsakliga motivationsfaktorer som du kommer återkomma till alldeles strax. Men det som är vanligt är att man antingen vill förbättra sin fysiska prestation, förändra sitt utseende eller uppnå ökad respekt. Det är de tre huvudmotivationsfaktorerna som lyfts fram i forskningen.
Mm.
Och det här är ju inte... Det är ju inte en ny företeelse det här. Alltså som samhällsproblem betraktat så uppmärksammades det kanske någon gång på 80-talet. Mm. Och man har sett efter det så att säga en ökning successivt i samhället vad gäller liksom mängden beslagtagen doping eller dopningspreparat. Mm. Men också om man tittar på hur tullen har jobbat. Det har alltså tredubblats under åren 2010 och 2012. Så på bara några år så har mängden tredubblats. Och det är lite oroväckande.
Har det fortsatt öka? För jag tycker att man läser mindre av det.
Ja, men precis. Och jag sa ju det inledningsvis. Det här är ju inget som vi hör så mycket om.
Nej.
Inte ens jag som är i det polisiära varje dag hör mycket om det här.
Nej.
Det är väldigt sällan som vi har att göra med brottsplatser som rör det här till exempel. Vilket ju är lite anmärkningsvärt, för sett till att införseln har ökat så mycket så kan man också tänka sig att liksom, kriminaliteten har ökat proportionerligt ungefär.
Mm.
För det hör ju intimt samman med det här. Det är lite märkligt ju. Man varnar ju för det, att ökar användningen i ett land, då ser man också ofta en ökning i mängden våldsbrott.
Mm.
Och dessutom så är det ju faktiskt inte så ovanligt att man samtidigt missbrukar andra substanser ju.
Nej, jag kan säga, jag jobbade på Rave-kommissionen 2004, 5, 6, 7, 8, där någonstans.
Mm.
Och det är väl de åren som jag kommer mest i kontakt med det här. Och just kopplat till att man jagar missbrukare och missbruket i samhället. Och då var ju doping en del av det. Så där var det inte alls ovanligt.
Nej.
Att man tog personer som även missbrukade doping.
Nej, men precis.
Mm.
Testosteron och nandrolon är de substanser som lyfts fram som de vanligaste i Sverige.
Mm-mm.
Du kanske har andra uppgifter, men det... Det är i alla fall
Nej.
Vad jag har hört på stan.
Ut på stan.
Ja. Skulle du vilja åka med på en liten resa?
Jag väntade på det. Jag tänkte, gud, så mycket information. Ta med mig på en exposé för guds skull.
Ja, men gärna, Lena. Gärna. Alltså, vi nämnde ju här att det här inte är en ny företeelse. Och det är det verkligen inte. Alltså, redan under det antika Greklands olympiader så var detta ett problem. Då försökte nämligen deltagare att höja sin prestationsförmåga med... Ja, vad tror du man tog då?
Oj, oj, oj. Kan man ha snortat lite persilja?
det kanske man gjorde.
Det tror jag.
Jag utesluter ingenting. Men det som går att utläsa av litteraturen. Det är dels svampar, men också...
Såklart.
Och det här är intressant... Fårtestiklar.
Mm-hmm. De snodde någon annans testosteron.
Ja! Är det inte lite finurligt?
Jag menar, svampar, det är ju en ren... Det är ju narkotika. Psilocybinet de vill åta. Det är
ja,
liksom,
säkert.
Dra igång systemet. Men fårtestiklar, då jagar de nog testo.
Ja, sannolikt. 1800-talet, då fick cyklister prestationshöjande cocktails. Och det var efedrin, kokain... Och amfetamin, man mixade samman för att höja prestationen. Så det är alltså så långt tillbaka som på 1800-talet.
Ja. Och det kan vi väl konstatera nu med Armstrong, att det har inte slutat.
Definitivt inte.
I cykelbranschen.
Nej, tyvärr är ju just den branschen extremt drabbad, det får man säga. Det återkommer när man läser på lite grann om det här, så är det ju cykelsporten som faktiskt lyfts fram många, många gånger.
Till har du sett, får jag bara säga, har du sett Netflix-serien Ikaros?
Nej.
Nej.
Är det så?
Gör det. Fruktansvärt skrämmande.
Mm-hmm.
Om just det, cyklisten alltså.
Okej. Okay. 1900-talet, Thomas Hicks kollapsar under maraton efter att ha tagit stryknin. Det är ett nervstimulerande medel.
Hårt. Ja.
Verkligen. Men det är egentligen inte förrän på 60-talet som det på allvar liksom tar fart inom idrotten. Och då ser man bland annat just inom cykelsporten ett antal mystiska dödsfall. Och förstår senare att det här handlar om faktiskt doping. Eller bruk av otillåtna substanser. Sen var det OS i Innsbruck som man började göra de första dopinganalyserna i samband med större idrottsevenemang. Syftet då var egentligen inte att beivra det här beteendet, utan att markera att vi har koll på er. Vi ser er. Mm. Så det var lite mer så här en hård marknadsföringskampanj av vad som komma skulle. För sen har ju den här analystraditionen så att säga växt. I takt med att problemet också har växt naturligtvis. 1975 då, Lena. Vad hände då?
Då kom dopinglistan.
Ja! You nailed
it. Boom-shack-a-lack.
Boom-shack-a-lack. Vad var det då?
Ja, man börjar rada upp preparaten som ska klassas som doping.
Mm. Och det är ju en stor mängd olika typer av preparat ju. Mm. Det är ju faktiskt också ett antal olika typer av smärtstillande preparat. Det är betablockerare som man tar mot högt blodtryck och allt möjligt. Så det är ju inte bara, vi pratar ju inte bara könshormonpreparat så att säga.
Nej.
Nu. Sen har vi då 80-talet. Det är här det börjar bli ett samhällsproblem. Och i vart fall i Sverige så sker någon form av liksom explosion i Sverige här nu. Och 88... Alltså det här är ju ett datum som jag, eller ett årtal som jag bara var tvungen att nämna i det här sammanhanget. Vem minns inte Ben Johnson när han står där på startlinjen? Vi snackar OS i Seoul. Han ska springa 100 meter. Kommer du ihåg när han liksom så här flexar ut varenda muskel i sin kropp? Anspänningen ökar när han står på startlinjen. Han ser fan ta mig ut som en tjur där han står.
Ja, som en Belgian Blue.
Ja.
Det handlar om Johnsons start och Lewis spurt. Vem av de två vinner den detaljen? Den som gör det, han vinner OS-guld på 100 meter. Tänk att vi har väntat nu i 390 dagar på detta möte.
Bra start för Johnson. Han leder där med handbeten och han leder ganska stort. Kan Osson nästa gång. Här kommer vi göra detta. Johnson vinner högt. 9.79. Det släppte kom igen. Vilket fantastiskt lopp. Har du sett på laket?
Jag tror inte det.
Fan! 9.79. Vilket enormt lopp. Lewis var aldrig i närheten utav Ben Johnson den här dagen.
Och sen, han vinner ju, han tar OS-guld och han testade ju senare positivt på stanonosol.
Mm.
92, förbud enligt lag.
Då kom lagen, den då som fortfarande det. Gäller.
Precis.
Det är olagligt att inneha och tillverka och så vidare.
Precis. 90-talet hände ju ganska mycket i frågan. Där bildades ju också WADA. Och det är ju liksom världens antidoping agency,
ja,
kan man väl säga. Och då fick ju WADA ansvar för att årligen uppdatera den här listan med preparat. Och också akkreditera ett antal labb runt om i världen som faktiskt kan testa det här i idrottssammanhang. Jag hittar för övrigt en liten kul siffra. Av alla dopingprov som görs av WADA så är det drygt 1% som är positiva. Men de gör också åtskilliga, säkert miljoner prover.
Det skulle man tro.
Mm. Men du, det här är ju också kan jag tänka mig en snårskog vad gäller juridiken. Snackar vi samma lagstiftning här som narkotikalagstiftningen?
Nej.
Nej, vi gör inte det, va?
Nej, och narkotikastrafflagen och den här lagen om förbud av vissa dopningsmedel skiljer sig som mest på en punkt. Och det är att för att ett preparat ska vara narkotikaklassat så är det liksom just det specifika preparatet, alltså den kemiska uppsättningen som är klassad. Mm. Och det är därför det kommer massa nya droger hela tiden, för de fladdrar om molekylerna, och har man ett nytt, en ny kemisk uppsättning, då är det ett nytt preparat och så är det oklassat, och så måste liksom byråkratin hinna ikapp och klassa just det preparatet, och då flyttar de en molekyl igen och så håller man på så där. Mm-hmm. Och ungdomarna labbar på sig själva. Mm. Däremot, dopingspreparaten jobbar man inte så, utan där går man på egenskapen. Så om man tar sig en ampull med vätska i beslag och skickar in för analys, och man kan se att vätskan har vissa egenskaper, det vill säga det, de här kroppsliga egenskaperna, att det bildar muskeltillväxt och så vidare, då är det klassat. Då är det skitsamma vad preparatet heter och hur det är uppbyggt. Det är liksom egenskaperna som faller under lagen.
Vad intressant.
Och lagen då, nu för tiden så är det ju precis som med narkotikastrafflagen, att i princip allt är olagligt. Det är olagligt att föra in det. Det är olagligt att överlåta det, sälja det och ge bort det. Det är olagligt att framställa det. Det är olagligt att förvara, att bjuda ut, inneha och att bruka. Så där är de ju ganska lika, narkotikastrafflagen och den här lagen. Man ska helt enkelt inte hålla på med det om man nu tänker sig att man ska vara okriminell.
Just det. Men det är ganska intressant då, för att då förstår man ju ganska snabbt att det är långt ifrån alla substanser på listan som är kriminaliserade enligt dopningslagen.
Absolut. Den här dopingslistan handlar ju egentligen om att de här preparaten ska du hålla ifrån om du idrottar. Mm. Där har du ju allt från repsalva till astmamediciner och fan och hans moster, som egentligen inte är varken narkotikaklassade eller dopingklassade enligt svensk lag. Mm. Men de ligger på listan. Så att ska du hålla på med proffsidrott så ska du ha jävuls bra koll på vad du stoppar i dig, vad du smetar på dig och allting däremellan. För att det kan ändå vara på dopingslistan. Då kanske du inte har begått brott enligt lagen om förbud mot dopingsmedel i svensk lag. Men du kan gjort dig skyldig för dopingsbrott enligt WADA då.
Just det.
Så det är inte riktigt samma sak.
Nej.
Och straffen då? Du pratade om en stadig uppgång på beslag.
Mm.
Det man gör om man misstänker att någon är påverkad eller tar dopingspreparat, då gör man en kroppsbesiktning enligt rättegångsbalken. Det är ett straffprocessuellt tvångsmedel. Man gör precis som med narkotika. Men, och det här vet de jävlarna, ursäkta uttrycket. De säger, nej, jag är inte kissnödig, du får ta blod. För de vet att dopningspreparaten syns inte i blod. Med många av narkotikamedlena, då kan man ju vägra dem pissa. Då tar man helt enkelt blodprov på dem, för det ger samma effekt, kan man säga. Men doping syns bara i urin. Så det vill säga, du måste pissa om du ska kunna bevisa vad du har i din kropp. Förr eller senare blir de ju kissnödiga.
Då får man vänta bara.
Man får vänta.
Bjuda du kan på ett kopp kaffe.
Ja, visst.
Eller en äggtoddy kanske.
Exakt, och du kan faktiskt vänta. Man kan hålla dem 6 timmar och vid vissa skäl 6 timmar till. Så vi pratar 12 timmar, då ska du väl bli kissnödig till slut.
Ja, det är väl rimligt att tro ändå.
Och man kan faktiskt ta urinprov även om man tror att personen har begått ett våldsbrott och att man tror att det finns dopingspreparat i kroppen. Alltså inte att det är själva bruket som är problemet i sig, utan att du med dopingspreparatet har begått våldsbrott.
Ja, det här tycker jag är intressant, för det här tror jag faktiskt ofta blir bortglömt.
Ja, oh, det alltså, tror jag också.
Det är ju rutin alltså att man, eller rutin, det är väl knappt det ens, men att man tar ju faktiskt ofta prov för att påvisa drog- eller alkoholpåverkan vid grova våldsbrott.
Exakt. Men ja, det är ju inte olagligt att vara alkoholpåverkad, men man kan ta testet för att påvisa om våldsbrottet berodde på det.
Mm. Ja, men precis. Men det är ju väldigt sällan man screenar för AAS.
Mm, tyvärr.
Varför då tyvärr då?
Varför? Mm. Det är väl väldigt viktigt att ha reda på varför ett våldsbrott har skett.
Mm.
Ja, för utredningen.
Ja, men precis, men också för att vi ju vet, det är ju helt oomtvistat att de här substanserna ökar ju aggressiviteten hos människor.
Och också, som vi kommer komma in till, blandmissbruket kanske är den sämsta cocktailen i den här soppan. Mm. Men blod är alltså kört att söka på, och testosteron går, alltså om man tillför testosteron, det går inte att urskilja från det kroppsegna. Däremot så kan man vid analys se att du har mycket, mycket, mycket högre nivåer än vad du ska kunna ha. Och på så sätt kan man då få det bevisat att du har tillfört mera.
Ja, och det här är ju lite problematiskt även för WADA, för att på den här listan då så finns det ungefär 80 substanser, varav 50 är exogena och 30 är endogena. Det betyder att 50 är framställda utanför kroppen, förenklat. Ja. Och 30 är kroppsegna substanser. Mm. Och det är ju en princip som också utnyttjas.
Exakt. Mm. Då säger de nej, jag har bara en super, super aktiv hypofys.
Mm. Ja, precis. Eller mjälte som producerar celler. Ja, exakt.
Ja, men om man nu ska bygga en skälig misstanke, för narkotikabrott, det har vi pratat om tidigare och vi kommer komma in på det igen säkert, men då kan det vara till exempel att du har jättestora eller små pupiller, röda ögon, glansiga ögon, vit hud, finns spelande fingrar, gnagande käkar och så vidare. Men på dopingpreparat, om man nu ska få till en skälig misstanke på bruk där, då finns det lite andra kriterier som man tittar på. En snabb viktökning. Jag har själv tagit urinprov på en kille som jag träffade, och det var, jag tror att det var kanske 2 månader emellan jag träffade honom vid gång 1 och gång 2.
Mm.
Och han hade bulkat på sig så in i helvetes med muskler. Vi pratar alltså 1 kilo rena muskler per vecka.
Mm, det är bra
och
jobbat.
Det vet ju alla vi som håller på lite med träning, att det går inte på naturlig väg. Du kan inte plussa 1 kilo muskler per vecka. Möjligtvis vätska. Om du är gravid en sommar.
Ja, men
då kan du plussa på 12 kilo i timmen om du har otur. Men det går inte. Så det var ett sånt där starkt kriterium, att du kan inte ha blivit så här stor på så kort tid. Sen har vi de klassiska: träningsfixering, kroppsfixering, matfixering, preparat. Alltså, hittar du preparat såklart. Den grandiosa överlägsna attityden, de aggressiviteten och humörsvängningarna. Och jag skulle vilja säga att det inte är helt lätt att särskilja någon som har dunkat i sin jävla massa steroider och någon som går på kokain. Det är väldigt lika personligheter man kan ha framför sig när man ska försöka göra bedömningen. Och då tar man urinprov så får det helt enkelt visa sig vad det är.
Ja, jag fattar, men det handlar väl om att liksom effektivitetsnivån, sömnbehovet och alla de där bitarna överensstämmer mellan de båda grupperna substanser helt enkelt. Mm. Sen finns det ju en massa andra kroppsliga tecken såklart. Akne och påverkad röst och allt det här.
Så det är svårt att ta dem i stunden på det.
Ja, det är det ju, naturligtvis.
Man får nästan följa dem över tid då. Men det finns ju då massa tvångsmedel. Eftersom det är olagligt med innehav och så vidare, överlåtelse, så faller ju alla tvångsmedel. Husrannsakningar, beslag, kroppsvisitationer, kroppsbesiktningar. Det är same same mot det här brottet som de andra brotten. Jag har varit med när jag jobbar på Rave-kommissionen. Så har vi gjort ett par såna här dopingrazzior. Och de gör man ju ofta i samverkan med olika instanser. Man helt enkelt dundrar in på gym. Oftast föranlett av viss spaning och inte alls sällan tips från gymmet själva, för de allra flesta vill inte ha det på sina gym.
Precis.
Sen finns det gym som absolut är fullt medvetna om att dopas i alla hörn.
Många gym idag har ju faktiskt uttryckliga policies. Och det tycker jag är riktigt bra. Att man signalerar det redan när man ska signa upp för ett medlemskap. Då blir det inte så laddat heller med rasio. Ja.
Men ibland känner jag så här, ibland tar de nog inte problem när de finns där. Jag till exempel, som ibland går på ett gym på Odenplan i Stockholm. Jag kan ju absolut pointa ut vilka där inne. Du vet, de har den här jävla stirrblicken och går runt och tuggar typ snudd på fradga. Och råkar man stöta i dem så är det som att det ser ut som att de vill döda en. Ingen som helst skillnad mot att stöta ihop i fel snubbe på någon krog som har dragit en lina. Ja, som har dragit en lina kola. Ja, exakt. Det är samma liksom grandiosa superhumörssvängningsframtoning som är rätt obehaglig faktiskt. De glider ju runt där på gymmet såklart. I såna här better bodys linnen som är som små snören bara på deras vårtiga ryggar.
Är det en obegriplig träningsoutfit det där faktiskt?
För inte tala om baggy pants. Lite spräckliga. Och sen, förlåt, men nu måste jag, om vi bara målar upp den här personen. De har också oftast en träningsväska. Inte ryggsäck, inte, utan det är oftast en liten bag.
Ja,
en sån här bokklubbsbag, tvåfärgad. Som de har i sina jättehänder. Så det ser ut som de går och bär på typ en liten beautybox. Och den är liksom... Den är nöttig som Ricky Brush har haft den först.
Just det. Vad har de i den?
Jag tror att det är olika typer av skak.
Don.
Ja.
Ja, men där är jag med dig.
Och ett litet bälte som de drar åt sig själva på mitten. Så de ser ut som den här i dumma mig.
Sant. Handska kanske också.
Ja. Jo, men jag tycker de är asfräsiga, verkligen. Vi går vidare. Oavsett substans så är alla likvärdiga juridiskt. Mm. Det finns inte något preparat som liksom är mer eller mindre brottsligt. Utan rent juridiskt så är de likvärdiga. Sen gör de olika saker med kroppen.
Mm.
Sen finns det såklart illegal tillverkning. Jag har själv varit i en källare där det var liksom massproduktion av ryssfemmor. Typ. Fy fan vad smutsigt. Då stod de med en sån här gammal, du vet, hushållsassistent som mormor hade på 70-talet. Jag tror att den heter Electrolux assistent, tror jag den heter. Här stod de och bara veva ihop någonting och så i med något jävla inblandningsmedel och så stod de och stansa och tryckte och sådär.
Jag har gjort husrannsakningar några gånger med anledning av de här brotten, och det som har varit en återkommande grej vid de tillfällena, det är den sagolika mängd ägg som verkar förtäras på fritiden. Alltså jag minns ett tillfälle, det var en köksbänk, jag tror att den var kanske 3 meter lång. Och fylldes upp av alltså åtskilliga kubikmeter med äggkartonger.
Och då ska du komma ihåg att då är det bara vitan som har ätits.
Ja, det är det, va? Mm. Det är proteinet man vill åt.
Ja, det andra är alldeles för fett.
Mm-hmm.
Men jag tror också att du kunde hitta 40 paket av Eldorados kycklingfiléer i frysen.
Ja, det fanns säkert. Det var bara liksom det här, det första ögat registrerar i köket.
Ja.
Det var ägg och äggkartonger.
Ja, men om de kunde hålla sig till det.
Mm.
Ja, nej, men och sen så skulle jag vilja säga att det här säljs ju på nätet såklart. Och ni som köper kosttillskott på olika, som ni tror är schyssta shoppar.
Mm.
Och ni lusläser ingredienslistan och det står absolut ingenting om något narkotikaklassat eller dopingklassat där. Så skulle jag ändå vilja höja upp varningens finger. För att det blandas in en det ena, en det andra. För de vill att ni ska känna att ni får god effekt av deras kosttillskott. Och köper kosttillskottet igen. De skiter fullständigt i om du råkar få i dig lite av någonting. För att du ska få den här goda effekten. Så håller man på med tävlingssport och inte vill bli avstängd, då skulle jag vilja säga att man bara köper kosttillskott av väldigt noggrant utvalda leverantörer.
Ja, men herregud, det är ju ett ansvar man har som elitidrottare. Jag kommer ihåg när jag själv var elitidrottare, då hade jag en sån här astmaspray.
Ja.
Det var ett jävla liv om den där astmasprayen, för vi åkte ju på såna här kontroller ibland.
Ja,
då behövde man ha ett specialtillstånd och intyg och allt möjligt för att få ha det. Så att det är ett ansvar man har som idrottare att faktiskt ta. Och inte smörja in sig då med kortisonsalvor eller glukokortikoidsalvor.
Ja. Okej, men ska vi gå vidare? Nu har vi varit inne lite på vilka som dopar sig. Vi är inne på de som gör det av estetiska skäl, alltså kroppsbyggarna. Där klumpar vi också upp bantarna. Och de som gör det liksom av the looks.
Precis, gruppen som vill göra det för förändrade utseendet.
Ja, och sen har vi varit in en del på atleterna. Och jag gick ju på idrottshögskolan, GIH, i 3 år. Där var en ganska stor grej. Och när jag gjorde min lärarpraktik så gjorde jag det på ett hockeygymnasium i Täby. Och där fick jag prata doping då med hockeylagen. För att det är ju väldigt många sporter man vill ta lite snabbare väg till success.
Mm.
Och där har ju varje idrott, kan man väl säga, har vi sina egna favoritpreparat. I vissa idrotter så tjänar du på att bli stor och bulkig?
Mm. Ja, och, men precis.
Om man ser liksom amerikanska fotbollen i USA, finns det inte så jävla mycket tester, men där dopar de sig satan. Men det handlar ju mycket om att de ska ha snabb återhämtning efter deras vansinniga skador.
Mm.
Löpning, erytropoetin, doping. Mm. Du kommer väl ihåg, jag vet inte om det var på 80-talet, när tjejerna igen gång efter annan, man såg till att vara gravid i rätt vecka, precis innan tävlingen. För att är du gravid så har du ju mer blod i kroppen. Och har du mer blod så har du mer saker som transporterar runt syre. Du har helt enkelt en ökad syreupptagningsförmåga.
Mm. Mm.
Och så gjorde de abort efter tävlingen. Och så blev de gravid till nästa tävling och så abort efter.
Mm, det är ett fiffigt sätt att epodopa sig.
Exakt.
Faktiskt.
Och man kan tycka lite om den varianten. Men det är i alla fall, varje sport har en egen go-to, en favorit. Mm. Sen har vi Johaug och vi har Lance Armstrong och vi har väl, kommer du ihåg Mylegg?
Ja, jösses. Men överhuvudtaget, längdskidsporten har ju också varit väldigt drabbad. Så du minns väl de här, det var ju ett par år sedan de här österrikarna, när de gjorde tillslag under pågående tävling. Alltså den skammen,
det var inte så länge sedan.
De scenerna.
Satt med kanylen i låret?
Ja, i armen.
Var det armen?
Ja. Alltså det, nej, usch.
Det är skabbigt.
Det är jävligt skabbigt.
Men då tackar vi alltså dopingjägaren Arne Ljungqvist. Han måste ju vara någonstans mellan 300 och 400 år gammal nu, tror jag.
Ja, han har varit med forever.
Helvete, men han jagar på.
Ja, man gillar ju det där.
Ja. Och sen har vi ju Ryssland nu då, som inte ens får heta Ryssland när de tävlar, utan de heter ju sitt eget namn och så tävlar de under någon jävla flumflagga för att få med ändå.
Ja.
Mm.
Alltså.
Mm. Och sen har vi ett gäng med världsrekord som aldrig någonsin någon kommer lyckas slå. För de liksom sattes på, under tiden där man åt doping till frukost.
Ja, men alltså det där är ju också så oerhört deppigt. Jag tänker ofta på det när en sån här skandal, liksom, man blåser upp den i media.
Mm.
Så tänk dig själv och vara den där idrottaren som har liksom tränat röven av dig i fyra års tid inför ett mästerskap. Och veta när du står där på startlinjen att det är sannolikt 3-4, kanske 5 stycken här på linjen som har tagit otillåtna preparat och som kommer kissa på mig på, under loppet.
Nej, fy fan. Nej, jag pratade lite tokig. Snabbt med syrran inför det här avsnittet. Hon är ju långvarig landslagsspelare.
Mm.
Och hon sa det var jävligt surt alltså. Av någon anledning blev det alltid jag i stickproven. Och av någon anledning var jag aldrig kissnödig precis just då. Och sen ska man ha någon som sitter och stirrar på en.
Yeah.
Men man vill ju också att det görs hela tiden. Mm. För att man vill veta att de andra, liksom vi, är på samma, här på samma villkor.
Mm.
Men det är tufft att vara i skid- och cykelbranschen.
Ja,
och känna att man är på samma villkor.
Men det är nog också betydligt mer utbrett än så. Det är de idrotterna vi ofta har hört talas om. Men det här förekommer ju alla elitidrottsgrenar.
Givetvis. Givetvis.
Mm.
Och några fler som använder, vi har varit inne på det och vi kommer att komma in på det lite senare, men våldsanvändarna. Jag kan säga att jag blev på riktigt väldigt förvånad ibland när man gjorde tillslag hemma hos så här klassiska narkotikamissbrukare.
Mm.
Det kunde vara cannabis, det kunde vara svampar, ecstasy och så vidare. Och så gjorde man husrannsakan och så hittade man, vad fan är det här för jävla ampuller?
Mm,
ampuller. Så tittar man på den här lilla taniga saken som sitter i soffan och spelar tv-spel. Bara, du, dopar du dig?
Ja.
Mm. Men du måste också gå till gymmet, vill man ju säga då. Alltså om det ska ge någonting överhuvudtaget. Och sen då lärde jag mig längs åren att det finns liksom en klick människor med lite klent självförtroende. Alltså tonårspojkar som vill, mest pojkar har jag uppträffat i det här, kanske bara. Men vi liksom pusha upp sitt självförtroende. Jag har ju sagt att i överspannet blir det grandiost och jävligt lynnigt.
Mm.
Men om du är jävligt lite spak och löser konturerna så tar de helt enkelt doping för att puffa upp sitt eget liksom being.
Ja, men det är den här
lite
huvudgruppen.
Ryggrad.
Ja, men det är huvudgruppen som gör det för att få respekt.
Exakt.
Där ingår ju de och våldsanvändarna med flera.
Mm. Ja, Anna, nu ska jag inte gå och dopa mig, men jag måste gå och pudra näsan.
Det är helt okej. Det är lagligt. Välkomna tillbaka, kära vänner. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpodd och idag pratar vi om doping. Och Lena, ska vi prata lite grann om de här effekterna som man då försöker uppnå genom att dopa sig. Jag tänker på, jag var inne på några delar, men dels viktuppgången som kan vara ett mål i sig för vissa kategorier som tar de här preparaten. Det kan vara främst ökad muskelmassa man vill ha. Men det kan ju också vara det här som du var inne på med EPO-dopning. Alltså få en förbättrad syresättningsförmåga.
Mm.
Kunna vara uthållig på, under längre tid och kanske på högre höjd och allt det där. Det kan ju också vara så att man vill minska sitt kroppsfett. Och istället hålla ner på volymen på kroppen. Sen har vi det här med vilan som alla elitidrottare behöver mellan sina hårda träningspass. Men som också det kan finnas ett behov att hålla ner längden på. Att man inte vill behöva vila så länge. Och i det ligger ju också att man kanske snabbare vill kunna återhämta sig. Det är några exempel på effekter som man vill uppnå. Ska jag nämna någonting om bieffekterna som man kan få av det här också? Till exempel så har vi energigraden som kan öka.
Ja.
Motivationen stiger. Så att det här påverkar ju i allra högsta grad hjärnans kemi och lusten Absolut. Att ägna sig åt saker och ting. Självförtroendet.
Mm.
Den här lite euforiska upplevelsen. Kicken.
Ja.
Man behöver inte sova lika mycket, vilket ju kan vara en önskvärd egenskap ibland. Sexualdriften kan öka.
Mm.
Men som ett litet brev på posten så följer ju ofta också då med att du utvecklar ett ökat aggressionsbeteende och ilskebeteende.
Och det skulle jag vilja säga inte bara är en negativ bieffekt för de som tar det. Det finns också de inför våldsdåd som tar det just för att pusha upp sig själv i ilska. För att då minska till exempel rädslan och känslan av att få cold feet.
Ja, men det är ju sant. Jag har inte tänkt på det så, men det kanske också faktiskt kan vara en gynnsam effekt för de här elitidrottarna.
Mm.
Alltså tagga till. Få lite så här hårdare pannben.
Exakt.
Men det är inte så trevligt för omvärlden.
Nej, om man säger så. Det är det inte.
Och vad är det för preparat då? Kan inte du dra lite grann vad det är för typer av beredningar man stoppar i sig?
Jag kan säga lite hur det ser ut när man kommer till en sån här plats. Det vet ju du, men jag kan berätta för våra lyssnare. Det är ju oftast en jävligt mycket glasampuller. Och sen är det små lock och sen är det små förtätningspryttlar. Och det är sprutor och det är tabletter. Det kan vara pulver, men det är oftast ganska skrymmande grejer. Lagen har delat upp preparaten i fyra delar. Varav de två första, det är syntetiska anabola steroider, det vi har pratat om som mest. Och sen är det testosteron och derivat av testosteron.
Mm.
Och sen som grupp tre har vi tillväxthormoner, alltså de kroppsegna tillväxthormonerna.
Mm.
Och sen som sista grupp så kommer liksom slaskgruppen. Kemiska substanser som ökar produktionen och frigörelse av ovan grejer, det vill säga testosteron och tillväxthormoner. Och det de proppar i sig då, till exempel tamoxifen, och det är ett antiöstrogen som man ger till kvinnor med bröstcancer som behandling. Eller HCG-preparat, sådana man får om man är så kallat ofruktsam. Det petar man också i sig för att få uppnå effekt. Och som jag sa, det kan vara i tablettform, som du sa, till exempel stanozolol.
Ja.
sen kan det vara injektioner, nandrolon är det vanligaste, trenbolon är en annan. Sen finns det rent pulver, och sen så, som jag sa, så spelar ingen roll vad det är för preparat, utan alla är likvärdigt juridiskt. Och det finns då olika sätt att peta in det här i kroppen. Oftast är det oralt eller intramuskulärt, helt enkelt man skjuter in det med nålar. Att stacka, vet du vad det är?
Nej. Det är ett nytt begrepp för mig.
Ja, man stackar. Och det är helt enkelt när man blandar. Man kör lite olika grejer. Man bara, som du tänker, staplar dem på varandra.
Ja, jag fattar.
Och sen tar de ofta PCT. Jag kommer inte ihåg vad det står för, men PCT-preparat. Och det är för att motverka de här bieffekterna som man inte vill åt. Vi kommer komma till det sen. För att det händer ju saker med kroppen både som man vill, och med det kommer massa saker i kroppen som man inte vill. Och då försöker man motverka det genom att peta i sig PCT-preparat.
Mm.
Bara för att folk ska förstå vad det här kan göra med kroppen. En normal produktion av testosteron, tillväxthormon och sånt där, det är 7-10 milligram per dygn.
Mm.
En normal dosering för någon som då ska göra, som du sa, en kur. Mm. Då petar man i sig 60-100 milligram per dag. Och då brukar man hålla på i någonstans mellan 6 och 12 veckor i en sån här kur.
Så du dubblar upp gånger 10 då?
Ja,
med andra ord.
Och lugn och håll i hatten. En bodybuildare, jag har utbildat mycket med Gunnar Hermansson som är liksom doping överste våfflan i Sverige.
Mm-hmm.
Om man bortser från Arne Ljungqvist. Men Gunnar Hermansson är med i SNPF, alltså Svenska Narkotikapolisföreningen, skriver mycket artiklar och får framförallt ofta komma in i domstolarna som sakkunnig när det kommer till dopingsbrott.
Mm.
En bodybuilder kan alltså peta upp till 1000 milligram på en dag inför en tävling.
Herregud.
Kom nu ihåg att normal produktion var 7-10 gram.
Mm, jag kommer också ihåg vad det här gör med kroppens inre och att en önskvärd effekt är en ökad muskelproduktion.
Ja.
Vi har ju trots allt ett och annat vitalt organ som är just muskler i kroppen.
Ja. Ja.
Oh my lord.
Man kan tänka att man är en Belgian Blue inifrån och ut.
Mm, lite så. Faktiskt.
Ofta är vanligt med blandmissbruk. De kan jobba även narkotikaklassade saker. Man kan också peta i sig insulin, köldkörtelhormoner, GHB som är ett narkotikaklassat preparat. Sådana här man dricker i kapsyler. Och så kommer vi då till våra kosttillskott. Det skakas och duttas och det är en liten pulver här och en liten dutt där. Och det är ett jävla cirkus. Du vet, de äter ju fan i mig dygnet runt.
Men jag funderar lite grann, för om man kurar då, det går ju ut på att man liksom, man kör helt enkelt kurer, kanske 3-4 gånger om året.
Ja.
Men sen har du ju alternativet de här som petar i sig lite var dag, så att säga. Vad handlar det där om då?
Jag skulle säga att kurerna är nog mycket kopplat till kroppsbyggare, som ofta har ett mål.
Okay.
Alltså det ska ju liksom bulkas upp och då kör de doping och bulkar upp sig hjärnet och sen när det börjar närma sig tävling, du vet, då börjar de deffa.
Mm.
Då ska ju liksom allt överflöd, vätska och ska ju bort.
Mm.
Och så börjar det bulkas igen och sen så börjar det deffas igen. Man kan liksom inte göra båda sakerna samtidigt.
Ja, det verkar omständigt. Faktiskt.
Ät mycket men helst inget alls. Samtidigt.
Ja.
Ja.
Ja, men kroppen tar ju stryk av det här naturligtvis.
Mm.
Alltså listan över negativa hälsokonsekvenser av att hålla på med det här är ju oändlig. Mm. Vi pratade ju om hjärt-kärl-problem. Och det har ju att göra med att alla muskelfiber i kroppen påverkas. Det tillväxer. Så att du får ju såklart risk för hjärtmuskel eller hjärtrytmstörningar till exempel. Mm. Stroke. Blodtryckskall, svullnader i kroppen, ökad hårproduktion, testikelatrofi. Känns det inbjudande?
Ja, men då tar man ju bara äter får testiklar strax efter. Eller om du bara kan byta ut dem kanske.
Ja, men sexuell...
Nej, men får inte tala om de här klassiska som man säger bitch tits.
Ja, just det.
Det vill de ju inte ha.
Definitivt inte. Chipstuttar hör ju inte hemma i liksom, favoritegenskaperna här.
Nej, det är inga pluspoäng på tävlingen.
Nej, men så har du det här med den sexuella dysfunktionen. Alltså du får en nedsatt spermaproduktion, du löper ju faktiskt risk för impotens. Och andra problem som naturligtvis blir pålagringar till allt det här andra. Akne är väl ganska klassiskt tecken.
Alltså jag måste berätta en sak nu, Anna.
Ja.
Jag gick ju massörutbildning. Fråga mig inte varför, eftersom jag hatar att ta på folk. Men när jag gick på GH så läste vi så himla mycket anatomi, fysiologi och biomekanik. Så att vi fick liksom göra bara den praktiska delen via Axelsson för att få liksom massagediplom. Och då skulle man då, några stod och sen var det några som låg på bänk och så roterar man för att man skulle få liksom testa på massa olika.
Mm-hmm.
Och jag som tyckte att det där var liksom fruktansvärt liksom från början, så hade jag bara spanat in en kvinna som var liksom 3 bänkar bort. Och jag bara såg den här jättebreda köken. Mm. Hon hade svart stubb på ryggen.
Ja, där satt den.
Vi pratar brottar-Britta. Och jag bara sa till min kompis Milla, jag bara, nej men alltså, får jag henne när det blir ryggmassage, då kommer jag krevera. Det går inte. Det går inte. Du kan jo, mycket riktigt. Mycket riktigt så kom det 250 kilo muskelberg som pratade så här och hade hår på ryggen som jag skulle ha ryggmassage på. Tack och hej!
Du kan, den här, just den här dagen kanske du skulle ha kört med. Ja, nej men just den här massagen som du har beställt, då brukar vi faktiskt föredra att man har kläder på sig när man blir masserad.
Och att massören har Lovikavantar på sig. I en specialgren som vi kör mycket med här. Ja, förlåt. Ja. Det var ett litet sidospår.
Nej, men jag tyckte det var ett bra sidospår, för att vi har ju pratat uteslutande om män här. Mm. Och visst, det är ju vanligare att män pysslar med de här grejerna. Men naturligtvis så förekommer det ju bland kvinnliga, inte minst idrottare, elitidrottare.
Absolut.
Värt att nämna. Men det är ju inte heller bara fysiologiska och medicinska hälsoeffekter man riskerar att utveckla, utan även psyket tar ju lite stryk.
Ja, det gör det verkligen. Och Jag skulle säga att det är två delar. Om jag klumpar ihop dem som jag har träffat som hållit på med det här. Antingen så blir de superhumörslynniga, alltså grandiosa, svartsjuka, grälsjuka, ilskna jävlar. Mm. Eller så blir det andra hållet. Jag har liksom sett den här totala apatin. Ångest, depression, koncentrationssvårigheter. Alltså fan, suicidala.
Mm.
Och det verkar som att samma person kan liksom gå båda vägar. Det beror liksom på var i processen du är. Bieffekt, alltså eftereffekterna är ganska risiga.
Mm.
Men det är klart att,
ja, men jag tänker att det här är ju också, det är individer vi pratar om med olika, så att säga, ryggsäck. Med olika, de predisponerar för olika typer av hälsokonsekvenser, helt enkelt.
Mm.
Och dessutom så är många blandmissbrukare. Och det får ju också effekter. Som tillsammans då med de här dopingpreparaten såklart skapar någon slags slutprodukt.
Och det är inte så glädjefulla stunder att sitta och prata med anhöriga.
Nej, det kan jag verkligen
till de
tänka
här personerna.
Mig.
Jag skulle säga att det är ungefär som att prata med anhöriga till människor som har svåra ätstörningar.
Mm.
Som är sjuka i ätstörningsproblematik.
Mm.
Den totala maktlösheten, frustrationen. Att jag ser en långsam personlighetsförändring hos min partner, barn eller vad, syskon, vad det nu kan vara.
Mm.
Det påverkar inte bara dem själva.
Nej, och det är också väldigt tragiskt. Jag jobbade ju en kort tid som ungdomspolis och då jobbade vi ju med de här bitarna naturligtvis. Och inte sällan så var det så när man satt och pratade med bekymringssamtal liksom med föräldrar, om man nu hade tagit prov på dens ungdom, så att säga, att man hade upplevt att det var ju så positivt nu, för nu har ju Kalle börjat träna på gym och äntligen hittat något som han tycker om, och han bor på gymmet och han har alla sina vänner där, och helt plötsligt så funkar det mycket bättre hemma och liksom allt det där.
Ja, det är ju positivt alltihop.
Ja, det är ju det. Och sen ska man då släppa den här bomben att du, den här personlighetsförändringen som ni börjar kunna skönja här nu, den har nog andra förklaringsmodeller än att han har hittat nya umgängen och en ny hobby, så att säga.
Mm. Och det positiva, för grejen är ju så här, de upplever ju till en början positivt, precis som i många andra preparat.
Mm.
De får ju en ökat självförtroende, kroppen förändras, de känner effekt, kanske till och med en ökad sexdrift, och allting är så himla fint. Men det är ju inte varaktigt över tid. Det är ju det som är problemet. Och efteråt så blir det ju än värre.
Mm. Ja, ja, ja. Visst.
Mm. Och sen, och när vi pratar om än värre, jag har ju inte läst bara en rubrik som kan vara liksom, citat, han slog ihjäl hela familjen. Och då tänker ju du och jag lite olika saker. Men en av tankarna är ju ofta så här, det kan vara doping involverat i det här.
Absolut.
Det här fullständiga bindgalna raget.
Mm. Men jag håller med. Jag har inte hittat några data på det här. Jag vet inte ens om det finns några studier som undersökte, men jag är helt enig. De fall jag känner till har ju varit förenat med en enormt hög grad av rage. Alltså det är riktigt mycket våld.
Vansinniga huggandet med kniven. Och det är både liksom frun och barna och väggen och katten, och det tar aldrig slut. Det är nästan som en psykotisk variant.
Ja, men jag håller med. Det är riktigt, riktigt onda handlingar ofta, faktiskt. Och apropå det, ska vi, innan vi släpper loss dig och veckans röva, ska vi prata bara helt kort om vad det kan finnas för samband här mellan liksom AAS och våld och våldsamt beteende?
Ja, verkligen.
Man har gjort lite studier på det här, och då har man tittat på, man har satt upp råttmodeller. Mm-hmm. För råttorna är kanske lite oväntat ganska lik människan. Det är en tacksam modell att studera om man vill öka förståelsen om mänskliga beteenden, helt enkelt. Och när man har då pumpat i råttor steroider, så blir de mer aggressiva. Och dessutom så blir de också mycket lättare beroende av andra droger. Mm-hmm. Så det är som att liksom hjärnans kemi påverkas på något sätt. Så att man också lättare utvecklar då ett missbruk av andra slag.
Då är det inkörsport till andra grejer, helt enkelt.
Ja, men exakt. Och man har också tittat på vad det finns för samband mellan steroider och brottslighet totalt sett, kan man säga. Så man har liksom jämfört då den här gruppen som har brukat steroider och tittat på deras representation för olika typer av brottslighet. Och då är det två typer av brott som sticker ut. Och då är det dels våldsbrott och dels vapenbrott. Och kriminaliteten ökar som allra mest när man också har blandmissbruket.
Ja.
Och det är ju kanske,
och det säger sig självt. Det har vi varit inne på tidigare, additionseffekten. Att tar du en drog som går åt det här hållet och sen en som går kanske åt samma håll, blir än värre. Mm. Eller åt andra håll, blir fullständigt skevt uppe i hjärnkontoret på dig.
Ja, men absolut. Sen ser man ju i den här gruppen att det faktiskt ofta samtidigt också finns andra typer av riskfaktorer för utveckling av avvikande och kriminellt beteende. Till exempel svår uppväxt eller olika typer liksom av sociala problem. Så man kan ju fundera på vad som är hönan och vad som är ägget här. Ja, är det så att man börjar nyttja steroider för just att man saknar den här bekräftelse delen och vill öka sin respekt? Är det därför man börjar med den biten och sen utvecklar det kriminella beteendet som en konsekvens? Eller vad handlar det om? Mm. Och precis som jag varit inne på då, vissa kriminella tar det här dagligen som en liksom rutin, medan andra gör det för att, så att säga, tuffa upp sig. Alltså tar det strategiskt för att utnyttja de här biverkningarna av preparaten inför en stöt av något slag eller ett våldsbrott eller vad det nu kan vara.
Ungefär som Rohypnol kan användas vid olika grova rån, ser man ju ofta att Rohypnol är med, just för att man ska koppla bort all form av konsekvensanalys och alla känslor och bli lite som en maskin. En maskin med jävligt gott självförtroende.
Ja, och det läste jag faktiskt också, att det är inte ovanligt att det kombineras.
Nej, såklart.
Faktiskt. Mm. Så att, men bra poäng, Lena. Men du, jag är ju så nyfiken på vad du har tänkt att hitta på idag. Och innan jag, så att säga, släpper lös dig, ska vi ta lite samhällsinformation kanske?
Please do.
Mm. Vi vill ju gärna att ni prenumererar på den här podden. Så klicka in er i podcasterappen och klicka i en liten prenumeration. Det tycker vi vore kul. Sen kan ni ju slida in på Instagram, Ljungdahl och Ginghede. Och vill ni komma i kontakt med oss med frågor eller samarbetsförfrågningar, så mejla på ljungdahl@gmail.com. Men nu, Lena, nu är det dags.
Jiha!
Håll i hatten.
Lenas rövhatt.
Ja, denna vecka, Anna, Som jag har väntat. Mm-hmm. Det såddes ett litet frö i veckans spaning för ett tag sedan. När Meta hade ringt till sin läkare. Mm-hmm. För att få ut pollenmotverkande preparat.
Ja, just det.
Mm-hmm. Och helt plötsligt så började läkaren vikariera som syokonsulent. Och föreslå olika typer av yrken för Meta som skulle kunna vara bättre passande för henne som pollenallergiker. Mm. Så som kontorsrotta.
Mm. Mm. Mm.
Och då väcktes en liten tank om veckans rövhatt. Som denna vecka blir alla personer som sidesteppar ifrån sin yrkesutövning. Och liksom okynnesprauar på just andra yrken helt oombett.
Ja, precis. Jag fattar. Mm.
Och jag är ganska känslig när det kommer till yrke, ibland lite för mycket. Jag har ganska höga krav på mig själv, och på dig, och på andra människor runt omkring mig. Att jag tycker att har du ett yrke, låt dig då vara ganska bra på det yrket.
Låt dig uppfyllas av det, och bara det yrket.
Ja, men framförallt det. Till exempel så har ju jag någon gång brunnit ut på till exempel en projektledare. Så alltså, men ditt yrke är att leda projekt.
Mm.
Och du är ju helt värdelös på projektledning just. Kanske ett annat yrke vore bättre.
Ja, okej.
Okay. Och har man höga krav på andra kan man ha höga krav på sig själv och så vidare. Mm. Men än värre, de här jävlarna som går utanför sitt yrke och liksom praoar på andra. Låt mig ta några exempel.
Gärna.
Vi har ju tidigare varit inne på hobbypoliserna. De som inte har polisbricka, men ändå i trafik och i andra sammanhang.
Ja, på internet.
Ser sig som poliser.
Mm. Varenda forum på Facebook så hittar du dem.
Ja, ja. Jag vill också slå ett litet slag för kattpoliserna.
Mm-hmm.
Jag la upp en story på Instagram för ett tag sedan. Där jag visade, jag var på min balkong helt enkelt.
Mm.
Och min katt svishade förbi i 0,0003 nanosekunder på denna film. Döm om min förvåning när jag har ett DM i inposten från en kattpolis. Som i caps lock skriver att jag i princip är en kattmördare. För att jag har katt på balkong utan nät.
Nej, nej, sluta.
Mm.
Du måste sätta på dina katter kattfallskärmen när ni går ut på ballen.
Jag är lite mer pragmatisk. Jag tänker att om kattfan hoppar från 100 våningar, då är det lite Darwin.
Ja, just det.
Den kattens genpool kanske inte ska liksom vandra vidare.
Ja, precis. Det där darwinismen gör sitt bästa, ja.
Och när jag nu säger det här så kommer jag få 3000 nya DMs från kattpoliserna.
Det kan man tänka.
Men då känner de inte mig som kanske Sveriges största djurvän. Men ibland blir jag lite häcklande och dryg för att folk är dumma i huvudet. Mm? Jag säger som Meta, jag förklarar inte mer because you ain't dum i huvudet. Låt oss ta klädpoliserna.
Ja.
Såna här människor som kommer fram till en och tänker att jag tror inte att hon vet vad hon klädde på sig i morse, så att det är lika bra att jag berättar det.
Ja.
Typ, har du snickarbyxor på dig idag?
Ja, just det. Som ett så här, lite, man kan få känslan av att det finns en genuinitet där. Att vederbörande faktiskt uppriktigt är vän i konstaterandet. Ja. Men så är det ju inte.
Nej. Den här kommentaren också. Nej, men vad tråkigt. Har du cyklat omkull på väg till jobbet? Om man har lite slitna jeans. Så skjut mig för fan bara.
Jag fick ju höra när jag gick på polishögskolan av idel kurskamrater, företrädelsevis män. Jaha, har du kjol på dig? Ja, kjol är ju typiskt kvinnoplagg. Det kan man ju ha alla dagar på året, så att säga.
Ja. Det, å andra sidan är det ett kriteriet att komma in på skolan att ha en viss nivå av uppmärksamhets liksom kunnande, att du kan uppmärksamma olika företeelser. Det var, där hade de ju bocka i.
Ja, just det.
Ja,
det är sant.
Och sen så kan vi komma in, det finns ju många som helst, det finns ju inredarna som kommer hem och gör ett utlåtande av din inredning, din frisyr, din stil, din bil.
Ja. Men just det här med inredning, så är så här, jaha, här har ni ställt en liten chiffonier, ja. Ja, just det. Ja, men det, varför inte?
Ja, men det har jag ju berättat om kärringarna på där jag har kolonilottstugan.
Mm.
Jaha, satte du en hortensia där? Hörde. Det hade jag aldrig gjort. Nej, men om du går hem till din jävla plätt och gräver ner din hortensia rätt upp i röd...
Ah, gross!
För att jag, alltså jag utgår ju från att människor har klätt på sig, köpt sin bil, inrett sitt hem, sminkat sitt ansikte, tatuerat sin kropp utan att ha en enda tanke om vad Lena Ljungdahl tycker om det. Det så tänker jag. Och därför är du också helt ointresserad av att sen 20 år senare komma, jag undrar jag vad Lena tycker om det. Det är lika bra att hon berättar.
Ja, men det är också något med de här förslagen också som följer med. Jaha, du satt en hortensia där. Du vill inte ha en hallonbuske där? Nej, för då hade jag ju satt en hallonbuske där. Jag ville ju ha hortensia här. På den här Jaha, ja, för hallon hade ju annars varit väldigt bra på den där platsen.
Ja. Jag kommer nu komma till mina kanske 3 mest hat-varianter.
Oh, ja.
Låt oss börja med bilskolläraren. Ja. Den praoande, ambulerande, frikostigt bjuckande bilskolläraren.
Mm, mm.
Som hoppar in i ens bil och är... klär sig direkt in i rollen som Tina Turner.
Ja, just det.
Och då menar jag inte artisten, utan den värmländska co-drivern. Som sitter och gärna lutar sig lite fram och tittar i sidospegeln så man själv inte ser ett jävla piss ur den här spegeln. Är det inte bättre om jag ser vad som händer där på den där sidan, eftersom jag håller i rattfan?
Ja, fy fan.
Eller som typ sitter och stampar i golvet efter gasen och bromsen.
De letar efter dubbelkommandot, ja.
Ja.
Vill hjälpa till lite grann.
De vill man rulla in i en persisk matta, gaffa, tejpa ihop och stoppa in i trunken till man kommer fram.
Ja.
Jag blir vansinnig av sånt.
Ja.
Ja, det här blir ju en topplista på slutet. Topp 2, barnuppfostraren.
Oh.
Den som kliver in i rollen av utbildad nanny.
Ja, men alltså, det här har jag så mycket på. Jag tog ju med min familj på en liten turné. Ganska kort tid efter att min älskade son hade kommit till denna värld.
Ja.
Mm. Och vi valde vid ett tillfälle att bo på ett hotell vid en av Sveriges största mässhallar. För att jag skulle föreläsa där dagen efter.
Mm-mm.
På kvällen så sov vårt lilla gossebarn så sött i sin vagn. Vi gick ner då i restaurangen och tänkte förtära. En liten bit mat.
Aj, 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 jag ser vart det här är på
jag
väg.
Jag tog ett glas vin kvällen till ära.
Var modigt.
Jag tror inte ens jag hade fått känna smaken av den där chablin innan det rusar fram.
Ja.
En kvinnabuske i D60 skulle jag tro.
Ja.
Och läste lusen av mig.
Ja.
Hur oansvarigt det var. Att ta med mitt barn på lokal. Att dricka vin. Hur ska barnet få mat? Ja, barnet har en hel trerättersmeny här, så jag höll upp en flaska med mjölkersättning. Ja. Nej, men alltså. Ofoget.
Ofoget. Alltså, barnuppfostrarna. Och det tar ju inte slut vid spädbarnsålder. Det känns som att varje ålder som ens eget barn går in i, Då finns det liksom ett helt kartotek av dumhet som man behöver genomlida.
Ja, faktiskt.
Alltså, mitt barn har ju sovit ut och in, upp och ner. Han har kommit till flygplats i ICA-kasse.
Ja.
Ja, men alltså, ta och chilla lite med föreläsningen.
Ja,
jag bara säger det.
Det behöver inte bara vara äldre heller att fråga de här.
Absolut.
Även yngre
inte.
Kvinnor vill gärna påpeka för andra hur barn ska uppfostras.
Ibland så sägs ju Flashback vara liksom internets analfistel.
Ja, det kan jag
men
skriva under på.
Men vik hädan Flashback, för gå in på familjeliv. Om du klarar av familjeliv 30 sekunder och inte liksom vill bita av dig i ditt eget huvud, då är du stålkvinnan. Men nu kommer jag till min sista.
Ja.
De självutnämnda PT:erna.
Ja. Oh. Yeah.
När man har fått någon jävla pissig rehabsövning av sin underbara sjukgymnast Charlie, som min heter.
Mm.
Har man glidit in till gymmet, man lyssnar på någonting. Jag som inte tycker så mycket om människor försöker hitta ett hörn där ingen är.
Mm.
Ta med någon boll, något gummiband och så gör man sina pisstråkiga övningar.
Mm.
Kommer det fram någon jävel bicepsbosse. Mm. Och då vet jag inte om det är liksom en raggningsgrej. Alltså, hur ska jag kunna närma mig? Men jag tror inte det, utan jag bara tror att de känner så här, jag kan en sån jävla bra övning, ja, för biceps.
Den måste basuneras ut i världen nu.
Mm. Ja, just det. Alltså, och jag själv, jag har ändå gått på GH i 3 år. Jag har varit elitgymnast. Jag har ganska mycket träningskunnande. Och jag har ibland tittat på människor i gymmet och så tänker man så här, fan, du kommer bryta ryggen om du fortsätter med det där. Ja. Men, 1, jag är inte PT. 2, jag är inte din PT. Nej. Och 3, du ger fulla fan i vad jag tycker om hur du tränar.
Ja.
Så jag behåller alla mina känslor på min insida.
Mm. Mm.
Så allt det här handlar om, jag skulle vilja säga, om du har mandat att ge din kunskap till någon annan. Och mandat kan vara att du har bett om det.
Precis.
Om jag ber dig om tips, mm, om allt från mina byxor till mitt läppstift, till mitt hem, till mitt barn, till min bilkörning, om jag ber dig om hjälp,
mm,
be my guest.
Mm.
Bring your fucking A-game. Kör,
mm,
bara.
Mm. Mm.
Eller ett forum där man kan välja. Till exempel så är folk väljer ju att lyssna på den här podden. Om de, mm, inte vill det, då stänger de ju av.
Ja,
vi åker ju inte hem till folk. Sätter sig gränslig över dem och bara väcker dem med pick-pick-döden. Och bara, ni lyssnare på veckans rövhattigt lilla as. Det gör vi ju inte.
Nej. Nej, men
utan de
dumt
kommer till oss. Ungefär som polisen tänker med farliga människor. De till oss. Vi uppsöker,
exakt,
inte folk. De,
exakt,
ska till oss.
Mm. Mm. Helt rätt.
Så, summa summarum. Om du har ett yrke, var ett stjärna på ditt yrke. Och om du har mandat att lära någonting, gör det. I övriga fall, håll käft.
Ja. Bra sammanfattning där.
Var svettig.
Ord och inga visor. Jag älskar det.
Ja.
Mm. Älskar det.
Det var det.
Härligt, Lena. Snart är det ändå måndag igen. Och då blir det veckans spaning. Och innan dess blir det en lördagslive.
Ja, det blir det.
Mm-hmm.
Den här lördagsliven kommer att sändas från torpet.
Ja, vad härligt. Jag tycker kanske ändå du ska fundera lite på den där hortensian.
Vet du vad? Hon som kom och sa det. Jag gick ju direkt ut. Jag fick ju inte tag på Chang. Hon gick förbi och så drog hon. Jag hade nämligen Doris.
Mm.
Jag gick ut på den lokala Facebookgruppen. Och så skrev jag, hej, jag är nyinflyttad i stuga, vad det nu var för siffra.
Mm.
Det får runt massa kärringar här och kommer till mig och ger mig feedback på min kolonilott. Jag skulle vilja att ni slutar med det för att jag inte är intresserad av vad ni tycker. Jag skulle säga att det tog 10 minuter, sen kom hon tillbaka och hade med sig en väninna. Och jag satt ju där och rensade, jag tror att jag satt och ryckte upp morötter. Då, ja, stod de vid grinden och sa, nej men har du sett en så fin tomt, Birgit?
En sån
otroligt
hortensia.
Otroligt. Vad sa du?
En sån hortensia, hon har sagt.
En sån otroligt bra parallellisering. Men hon stod, och då reste jag upp till slut och sa såhär, nu räcker det, tror jag.
Ja.
Det räcker.
Ja.
Och sen dess har vi varit bra kompisar, men ibland måste man bara sätta ner foten.
Ja. Ja. Absolut, ja, jag är helt med dig här.
Oh. Nu så, hörni, ta hand om er. Glöm inte att gå in och, precis som Anna skrev, skriv en recension till oss i podcastappen. Vi läser varenda en och roas av detta.
Det gör vi, verkligen. Ta hand om er där ute.
Bye!
Puss och kram. We'll be right back.